Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hello kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Vad fina ord som sades efter avsnittet med Augustin förra veckan. Det kanske kan bli någon mer gång där vi får anledning att återbesöka en gäst på grund av undermålig ljudkvalitet. Vi får se, det får vi se. Det lackar mot jul, så sakteliga, men något jag inte lackar mot är er som är patrons till den här podden. Det vill säga bidrar till att jag kan hålla på. Givetvis helt frivilligt, men vill man göra det så sker det på patreon.com/minavannerboken. Något jag inte heller lackar mot är hur fina gäster jag har turen att träffa i den här produktionen. Och nu är verkligen inget undantag. En högt önskad gäst genom åren. Han driver vad jag antar är Sveriges största fotbollspodd, Tutto Balutto, tillsammans med Thomas Wilbacher. Han leder fotbollsstudios hos TV4 av typen Landslaget, av typen Champions League och så vidare och så vidare. Och om 2 år, då leder han Idol. Så ni vet. Han är en fin man med ett obegripligt släktträd. Den här podden, den klipps så som brukligt är av Alex på Silverdrake förlag. Men nu då hörni, 266 sidan i Mina vännerboken, Gusten Dahlin! Då säger jag hej, då kör vi.
Tjena.
Så får det bli.
Ja.
Vidunderligt välkommen hit.
Vidunderligt, tack.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag mår bra. Mitt i ett landslagsuppehåll, då brukar jag vara väldigt relaxed. Mm. I och med att jag då går utan sändningar. Men just det här landslagsuppehållet har ju, precis som det förra, innehållit ett nyfött barn.
Ja.
Min dotter är nu 6 veckor gammal och det är full fart. Mm. Men det är jävligt kul. Och nytt. Och oerhört privilegierat att som jag kunna vara så mycket med mitt nyfödda barn. Mm. Som jag har kunnat vara. Det är inte alla förunnat att som pappa får vara liksom så mycket närvarande. Och mer eller mindre ha varenda dag. Lika mycket som min tjej med henne. Så att,
just det.
Väldigt roligt.
Så
ja, ja, väldigt lyxigt. Sen är det klart att det finns ju såklart inslag av lite tilltuffsad sömn. Och att man pendlar mellan att liksom så här sköljas över av den här känslan att så här, dagarna bara försvinner. Och, men så får man intala sig själv att vad händer egentligen i mitten av november i Sverige? Som jag känner att så här, hinner jag ta del av det där? Hinner jag liksom få göra det där också? Så att, nej, just nu är det bara väldigt mycket fokus på min lilla dotter. Så det är ju övergripande väldigt, väldigt roligt.
För jag tänkte, jag är inte där än då. Jag vet inte om jag kommer kunna hamna där själv. Men om du släpper klyschorna fritt, kan du pitcha hur livet har förändrats?
Framförallt det som jag precis var inne på, så har ju livet förändrats i att dagarna bara försvinner.
Mm.
Alltså, du vaknar och helt plötsligt så är klockan 13.30.
Mm.
Och man har inte fått någonting gjort.
Nej.
Förutom då att det har bytts blöjor, 8 gånger. Hon har ammats, hon har badats, hon har försökt sövas. Alltså det är bara rulla på. Och så måste man hinna tvätta och så måste jag springa och handla och så måste jag laga lunch och så... Nej, men det är bara... Det är liksom... Det är det enda det handlar om.
Men man tänker väl inte... Om jag har en dag där jag bara ligger på soffan en söndag,
ja,
då kan jag ha en känsla på eftermiddagen såhär, fan, jag har inte gjort någonting idag. Men den känslan kan du väl inte ha?
Nej, absolut
utan
inte.
Det är en annan typ av...
Men då blir det mer det här, är det så här det ska vara? Och så får man lite, ja, lite panik av att så här. Jag vill ju göra massa annat också. Mm. Men där har man ju fått intala sig själv och man har fått en hel del liksom coaching från kompisar som kanske är 1 år in eller 3 år in. Att så här, det där lägger sig. Alltså, ja, om bara några veckor, några månader, då ser det helt annorlunda ut. Då har man liksom lärt sig så mycket och man har kommit in i allting med rutiner och jada jada, att det finns tid till annat också liksom.
Men ser man på oss barnlösa eller ditt barnlösa innan jag som att det där var ju vilket innehållslöst liv redan?
Inte innehållslöst, men man har verkligen fått ett nytt perspektiv på det barnlösa livet.
Mm.
Att så här, fan vad bra man hade det i form av sömn, styra sin tid, ha möjligheter att kunna göra det och kunna göra det. Och ikväll vill vi gå ut och käka. Alltså det som var världens mest naturliga sak, ja, för bara 1,5 månad sedan. Att kunna liksom, ska vi käka middag på en restaurang? Eller ska jag gå trä-? Jag har inte tränat. Alltså jag tränade minst 4 dagar i veckan.
Mm.
Fram tills för 6 veckor och 2 dagar sedan. Mm. Sen dess har inte jag... Alltså jag har inte varit nära att lyckas få till ett träningspass. Så det är väl bara... Alltså det är mest sådana grejer, ja, som man inte förstår när man inte har barn. Att så här, det här kommer jag bli av med. Eller det här kommer jag längta tillbaks till. Eller det här kommer jag sätta på en piedestal. Att så här, åh, tänk att bara kunna liksom... Nej, om jag ska gå och träna kanske.
Ja, det är ju helt... Det är ju knappt om det är värt det.
Ja, så det är väl de bitarna. Och så framför allt så har jag fått en helt ny respekt för mina kompisar som har haft barn.
Mm.
Senaste liksom 3, 4, 5, 6 åren. Och så har jag tänkt hur många gånger jag har liksom så här... Jaha, då ställde de in igen. Eller han in igen, eller hon in igen, eller... Nej, han checkade ut i ett halvår eller ett år eller vad det nu var. Och han kunde minsann inte spela golf den här dagen heller. Alltså hur mycket man har ondgjort sig över folk som har haft små barn. Och det har bara liksom totalt lagt om kursen för deras sociala liv. Och att jag då har liksom, jag vet ju att jag har tänkt. Så där ska minsann inte jag hålla på. Och nu har jag sån jävla respekt, ja, för att det är bara så det blir. Alltså, det är en helt upp- och nervänd prioordning.
Mm. Men å andra sidan gissar jag också att du gråter av kärlek oftare de senaste 6 veckorna än vad jag gör de senaste 6 veckorna. Uppsidan är ju monumental. Och måste vi väl ändå säga, antar jag.
Jag gråter aldrig av vare sig sorg eller lycka. Men jag grät när hon kom.
Mm.
Det tog några timmar. Men liksom några timmar in där på BB efter att hon hade fötts. Då grät jag. Och alltså, det är väl inget konstigt i sig.
Nej.
Men om man som jag gråter extremt sällan. Jag minns inte sedan jag grät.
Varför då?
Jag bara gråter inte.
Nej.
Så då vet jag ju att så här... Om jag gråter så vet jag ju för mig själv att...
Det är en big deal.
Det är en big deal. Och som du säger så är ju de mäktiga känslorna av livets mening, perspektiv. Man har liksom skapat ett liv.
Mm.
Hon är också otroligt lik mig själv.
Oh, vad
alltså, Rebecka, min tjej, hon har inte fått någonting.
Rebecka... Jag är säker på det är hennes.
Ja, det är jag. Men vi, senast i förrgår så... Rebecka har en hud precis där hennes öga liksom möter näsroten.
Mm.
Då har hon en liten, liten kvadratmillimeter hud som gör att det blir som ett tajt streck runt den liksom, det ögonhörnet, eller vad man ska säga. Mm. Och det har Cornell också.
Var fest då eller?
Nej, men då försökte jag säga det till Rebecka. Men kolla här, hon har precis den där lilla liksom hudsträngen runt hela ögat. Och Rebecka var, hon var inte liksom, hon var inte överdrivet peppad på att så här, ja men då så.
Ja, exakt. 99-1.
Jag får verkligen liksom leta med ljus och lykta för att hitta någon likhet mellan henne och Cornell. Men det är verkligen stora känslor och mäktiga känslor och alla de här jobbiga stunderna och de här stunderna av tvivel att så här, oj shit, vad fan har ju, vart tog Dan vägen? Vad är det så här det ska vara? Och så blir man lite nojig över det. Det vägs ju upp och mer därtill av alla stunder när man bara så här förlorar sig i att titta på sitt barn och känna att så här, det här är min dotter som jag ska vara pappa till resten av livet.
Mm.
Det är häftigt.
Vi ska förlora oss i en bild snabbt bara. Jag vet inte om jag visat den för dig förut.
Oj.
Mm.
Oj, oj, oj.
Ringer någon klocka?
Nej. Jag kan ju...
Vi är kusiner. Nej. Det är en bild på dig och mig.
Ja, herregud, det ser jag ju. Du är otroligt skäggig.
Mm.
Du har tagit ett väldigt bra beslut i att kapa det där skägget och bara hålla dig till mustaschen. Mm. Alltså, wow.
Mm.
Det är ett av de bästa liksom, ansiktsbehåringsbeslut. Jag skådar faktiskt. Jag noterar också att du har den snyggaste landslagströja. Sverige uppringat under min livstid. Jag kan också på min egen look, men kanske framförallt på min egen tröja, placera detta till 2016 eller strax därefter. Det kanske är något år senare. Men det är i alla fall EM 2016-tröjan jag har på mig.
Mm.
Jag tryckte Swede på ryggen. Tyckte det var lite läckert.
Ja. Men är det ditt nummer?
19, ja. 19 var mitt nummer. Och sen så, det är lökigt att skriva sitt eget efternamn på en landslagströja. Mm. Eller en matchtröja, punkt, som man trycker upp. Det har jag alltid tyckt.
Mm.
Och jag är för gammal för att ha liksom min favoritspelare så till den milda grad att jag trycker upp hans namn.
Alltså Kiese Thelin på...
Exakt. Mm. Levicki hade varit en möjlighet i EM 16. Och det är så långt bort. Men det är också så fult att ha en tom rygg.
Mm. Bara en siffra, det ser ut som att det är U21.
Ja, exakt. Eller liksom inte ens en siffra. Då är det ännu värre.
Det har jag, ska jag säga. Men det kan man nog inte trycka 94.
Ja, men det är rimligt. Någon hade ju såklart kunnat göra det. Men...
Just det. Det är inte 16, det är i Kielce, tror jag. I Polen.
Ja, men då är 17 då. Mm, alltså, året efter.
Mm.
U21-EM två år senare blev inte riktigt samma succé.
Alltså det var...
Men var du med på... Den resa vi gjorde dit? Eller sprang vi bara in i varandra?
Vi sprang in i varandra. Ja. Mm.
För alltså, det kan ju låta avmätt och drygt av mig att inte veta om hur vidare du var med på den här resan som jag och Thomas och Toto Balutto i samarbete med, jag tror att det var Betsson, gjorde. Men till mitt försvar så var det otroligt hårt de dagarna. Så att jag hade liksom inte skämts om du hade sagt, ja, jag var med alla dagar. Vi pratade i 6 timmar på bussen ner. För att bussen ner, det är, jag har inte upplevt många större och värre sjöslag alltså.
Nej, alltså, vi flög, men jag tror vi pratade om att åka med, men liksom i samma våg, och vi åkte med i samma liksom våg av vi kan göra det igen och vad kul att få med på det där och sånt där. Men där gick till med någon form av gräns, för jag tror jag kan dö.
Ja.
Jag tror inte jag klarar så många öl och killar på en. Jag vet inte.
Nej, vi åkte alltså buss från Malmö till Kielce.
Har du någon ögonblicksbild av ett?
Ja.
Mm.
Busschauffören nitar mitt ute i ingenstans, någonstans i Polen, längs motorvägen, stannar bara i vägrenen och börjar gå bak i bilen eller bussen och säger till Thomas att du ska ut.
Alltså,
du ska ut. Ja, men Thomas var totalt oregelig. Och det här var liksom Thomas stökiga år. Nu har han lugnat ner sig markant, men de här åren var... Ja, jävlar alltså, det var... Ja, att han fick åka vidare, det var... Alltså, så här, när busschauffören börjar klampa bak så känner jag liksom i hela kroppen, det här är det rimligaste någon någonsin gjort.
Bragd guld till den här chauffören också.
Men Thomas lät honom veta att det är min fucking buss. Du ska bara gasa och bromsa. Och vrida lite på ratten. Det är vad du ska göra. Det var fruktansvärt osympatiskt. Men ja.
Vi tog från punkt A till punkt B.
Det gjorde vi. Mm. Sen så var jävla blur nere i Kielce också. Gick det bra?
Nej, en poäng tror jag.
Ja, det var, jag minns också som det. En enda lång liksom, sittning på torg.
Mm. Nej, det var, jag tror, vi sprang in i Karl Strandberg sen på Donken, nedsjunken. Jag fick gå och hämta hans mat, för han var för låg för att gå och hämta sin egen beställning. Men det var inte bra sportsligt. Ah.
Nej, du kan ju tänka dig bussresan hem. Vilken avtändning alltså.
Förra veckans kräks. Ja,
nej, det var hemskt.
Bra buss hem också.
Det var det.
Otroligt.
Ja. Men vi sprang in i varandra.
Ja.
Kul.
Ja, det var som hastigast. När kickade du boll senast?
Det är jättelänge sedan. Jag är fotbollsinvalid.
Mm. Det är roligt ord, tycker
jag. Ja, det är tryck i det. Mm. Det är liksom...
Det är som som så här mordbrand. Att ja. Det låter väldigt mycket värre än vad det är.
Ja, verkligen. Det rubriceras alltid som mordbrand. Och så tänker man, osch. Men det är bara någon liksom lagerlokal som
det kan vara lada, brunnit verkligen. Ner.
Nej, jag är fotbollsinvalid sen... jag försökte i nästan 3 år att liksom komma tillbaks med rehab och... Försökte få till någon operation av då min fot som sparkades av i en match i mitten av augusti 2010.
Mm.
Då var jag 21. Vi ledde med 4-0 mot Tyresö i Stockholm Cup-semifinalen. Jag slår en djupledspassning på en ytterforward tillika min bästa polare som springer i djupet. Jag sätter den mellan mittbackarna. En mittback möter mig bara med 2 sträckta ben, 2 uppvinklade sulor, knäcker min fot och jag får inte frispark ens för att Jesper är offside. Och som alla vet så overrular offside då regelbrott i form av duellspel. Så att det var efter det så följde nästan 3 år av att försöka liksom komma tillbaks. Men det där läkte fel, satte sig i höften. Bakslag på bakslag. Jag ville operera mig, men ingen riktigt kunde liksom så här, säga att det är det här vi ska göra. Mm. Så då var det ingen idé. Så det är liksom min stora sorg i livet. Att jag var tvungen att sluta spela när jag var 24.
Var du på väg uppåt då?
Nej.
Nej,
det var jag väl inte. Jag redan på min tid så var det ju lite så att hade det inte hänt när du var 19,
mm.
då visste du att då kommer du behöva göra en jävla uppoffring med ganska dystra framtidsutsikter att det skulle leda till liksom allsvenskan eller någonting ännu bättre än så. Och du är bara 20, 21, 22, 23 en gång i livet.
Mm.
Så jag ångrar inte alls att jag liksom insåg att antingen så fattar jag att jag kommer inte nå landslaget eller Champions League eller Roma eller ens Superettan.
Så det är det är väl inte sorgen som du beskriver, antar jag?
Nej, utan sorgen är att jag inte kunde fortsätta spela fotboll.
Mm.
För det är det roligaste jag vet.
Mm.
Och jag var ganska duktig och jag är helt övertygad om att hade jag bara kunnat, hade jag bara haft fysiken, så hade jag mer än gärna spelat division 2 fotboll.
Ja.
Fortfarande. Jag är ju bara 34 år gammal och det är ingen ålder för att spela fotboll på sån nivå.
Nej, du kan inte lira pricken.
Jag kan inte göra någonting. Om jag spelar gris i 5 minuter så har jag svårt att gå i 10 dagar.
Vad hade du gett för en hel fot?
Väldigt mycket.
Mm.
Väldigt, väldigt mycket.
280 000?
Minst.
Mm.
Jo.
Nu liksom?
Nu hade det väl varit ganska dåligt investerade pengar.
Svårt att motivera hemma kanske.
Ja. Verkligen. Men nej, fan, där och då så det var jättefrustrerande att det slutade som det gjorde så pass tidigt. Men att det inte blev liksom mer rent fotbollsmässigt, det har jag inte haft något problem att liksom komma över. Det, hade jag varit bättre så hade jag varit bättre.
Mm.
Sen kan alla ha lite oflytt med skador och sådär. Men det är väldigt många duktiga fotbollsspelare som når väldigt långt som också haft skador. Yep. Alltså, alla har inte haft turen att klara sig undan skador, utan det är ju en talang i sig och en styrka i sig att kunna liksom fokusera på rehab och ha pannbenet att inte hålla på och fuska och inte lockas av att jag åker på den här skidresan eller jag drar till Grekland med grabbarna eller vad det nu kan vara.
Vad mer kan du åka skidor?
Jag kan göra det mesta.
Det är det fotbollen som är så svårt?
Pendling av, alltså det är höften.
Ah,
och det är just det att när benet pendlas i någon form av skottrörelse, då det går inte. Så att jag är, på ett sätt är jag väldigt glad. Jag kan spela golf, jag kan spela paddel, jag gör det mesta. Men just att pendla mitt högerben och drämma till en fotboll, då är det som att jag får en kniv i höften.
Men dök det upp andra tyder? Det kan ju vara en feltolkning, men att du har slagit mig som en person som har... När du skapar en tydlig plan så är det en ganska... skarp och du kommer att hålla dig till den. Och så kommer det bli så 4 år senare. För det var tanken.
Ja, men just när det kommer till fotboll upplever jag att det är väldigt många som har väldigt tydliga planer. Men det slutar ändå inte som det är tänkt. Just för att det är koefficienter och delar av det där som inte går att styra över. Du ska ha lite flyt. Du ska göra rätt matcher vid rätt tillfällen. Du ska få en tränare som ger dig förtroende. Du ska av någon... liksom slump eller någon annan utomstående faktor hamna i ett läge där av olika anledningar blir si och det blir så och så blir det jättebra och sen så bara, för det ska man ju ha jävligt klart för sig att de 11 spelarna som startar i Sveriges landslag är ju nödvändigtvis inte Sveriges 11 bästa fotbollsspelare.
Nej, men det finns ju, det finns ju liksom ryggen,
ja.
om det då dök upp en annan lika skarp plan. Alltså har...
Nej, då vändes allt upp och ner till att jag vill kunna spela fotboll igen.
Ja, just det.
Och kan jag göra det, vilket jag sen kunde. Det var ju den tydliga planen, att jag ska inte sluta spela fotboll här nu.
Nej.
Så jag är jätteglad över att jag orkade liksom kriga mig tillbaka till att jag ändå gjorde sen 8-9 seniorsäsonger. Jag fick liksom med mig jättemycket av mitt fotbollsspelande, även fast det inte slutade med någon allsvenskan eller landskamper och sådär. Som sagt, det är inte så lätt att man bara kan bestämma sig i fotboll. Att nu ska jag minsann träna jättemycket och vara superfokuserad och så kommer det gå av sig självt. Så funkar det inte. Det finns inga jag har... lika delar så mycket respekt som, eller respekt för, och liksom förakt för som de som är mer än 23 år och spelar division 1 fotboll. Det är så här, jag högaktar dem för att de orkar. För det här är inte liksom 2 kvällar i veckan med polarna.
Nej.
Och så kan man dyka upp lite bakis till matchen om det nu är en rolig kvällen innan.
Nej.
Utan det här är liksom... det är full time.
Ja.
Och du får ingenting för det. Det sitter 200 pers på läktaren. Ingen bryr sig. Och det är så långa avstånd. Och du vet ju någonstans att så här, ja, jag spelar division 1, jag är 24 år gammal. Jag kommer inte... Kanske spelar jag superettan någon gång. Men jag vill också bara ruska om dem.
Ja.
Säga, grabbar, ni är bara unga en gång.
Ja.
Ni har bara liksom ett liv. Släng inte bort det. På Sandviken borta.
Nej.
När den skalan då kom, då blev det väl ganska liksom så här. Kan jag spela fotboll på en rolig, en bra kombination mellan att det är kul och att det ger mig någonting. Men det ska ändå vara en ganska bra nivå. Då är jag jättenöjd. Och att man kunde spela fotboll igen. Sen så fick jag ju tillbaka det där med fotledsfrakturen. Att det inte gick efter det. Men någonstans där i tonåren så visste jag bara att jag vill jobba med fotboll.
Du visste, det var det.
Ja. Kommer jag inte spela, vilket jag då kände så här, men jag kommer inte kunna livnära mig på det här. Men fotboll är det som jag liksom brinner för och vill hålla på med.
För då såg ju inte alls medielandskapet ut. Alltså det finns ju väldigt lite likheter egentligen.
Ja.
Vad såg du framför dig då?
Det var egentligen allt möjligt. Jag försökte ganska tätt inpå att jag slutade slå mig in på tränarbanan. Jag sökte GIH. som är en liksom någon form av plantskola till det mesta inom idrottssverige och fotbollssverige och förbund och vad det nu kan vara. Mm. Så det fanns både tränarspår och fan om man kanske ska bli liksom, ja, men via skolan landa någonstans och kombinera typ lärare med alltså redan då så fanns det ju en del skolor i Stockholm med fotbollsprofiler och sådär. Mm. Jag övervägde egentligen det mesta som hade med fotboll att göra, men jag har alltid parallellt med mitt fotbollsspelande haft en ådra för liksom det fotbollsmediala. Mm. Det finns videoband på mig och min brorsa när vi sitter 6-7 år gamla i pyjamas och farsans kavajer och kör liksom tipsmorgon och vi går igenom stryktipskupongen och vi pratar om någon match som har spelats och ja men tipslördag och alla typer av fotbollssändningar liksom konsumerade jag slaviskt redan då och jag praoade i åttan hos Niklas Holmgren på Kanal Plus. Mm. Och kommentator var ju liksom där och då så var ju kommentatorrollen det mest liksom konkreta som fanns. Mm. Som du säger, då såg ju inte landskapet ut som det gör idag. Nej. På samma sätt. Det fanns inte så många mer roller än kommentator, programledare typ. Mm. Det där låg med mig hela tiden och sen så...
Lär du skriva också då?
Nej, men jag har väl alltid varit ganska... Alltså, det har alltid premierats väldigt mycket hemifrån att sköta skolan och vara duktig i skolan. Och jag tyckte det var kul. Framförallt så tyckte jag det var väldigt kul med svenska och skriva... Prata, redovisa. Ja, men de bitarna har alltid liksom fallit sig naturliga. Jag har gjort mycket, liksom så här, men gjort mycket radio hemma. Man gjorde tidningar. Skrev olika saker. Ja, men jag har alltid haft liksom den ådran att så här, jag vill nå ut. Jag vill skriva, tycka, prata. Och jag vill liksom visa upp det.
Mm.
Så det har alltid funnits med mig. Men sen så var det väl strax efter studenten, jag började som lastare på Bromma flygplats och det var ju kanon till en början, många jämnåriga killar och jävligt liksom så här enkelt, roligt jobb, gick att kombinera med att resa och festa och jobbade lite skift och sådär, men då började man ju förstå liksom att Svenne som var 47, han hade jobbat som lastare sedan han var 18. Och där och då började jag väl känna att så här, jag ska nog passa mig för att bli kvar här för länge.
Mm.
Helt plötsligt så vaknar man en dag och så är man 35.
Mm.
Så då kände jag att nej, men jag utbildar mig. Och då fanns det egentligen inget annat än det mediala.
Mm.
Så då sökte jag mig till Södertörn. Det är väl 13-14 år sedan. Och... Nej, men tog det därifrån.
Mm.
Sen så gick det jävligt snabbt. För jag hamnade ju relativt kort in på min studiebana. Hos Dobb och Svenska fans.
Ja.
Och David Fjäll och Micke Fahlstedt.
Mm.
Och sen så har det bara rullat på.
Mm. Vi har ett konkret syfte med den här sittningen. Och det är att vi ska bli kompisar.
Mm, just det.
Mm. Hur, jag har ju, det kanske har framgått om, jag har ju konsumerat dig väldigt mycket och träffat dig ett par gånger nu.
I Polen.
Exakt. Ett ensidigt minne.
Uh-huh.
Men det slår mig, jag tycker att du har varit tydlig med att du har väldigt bra och många kompisar. Kan det stämma?
Har jag varit tydlig med det?
Ja, men jag tycker att det finns få som jag... Det känns som att du har ett tajt gäng och kompisar känner att alltså, en dagis typ. Och så, alltså, det är verkligen inte alla som har det, liksom.
Nej, nej men... jag har ett kompisgäng. Vi är barndomskompisar. Jag är född 89. De äldsta är 85-er. Och vi är 13 killar som... Ja, men mer eller mindre, du vet ju hur det är. Alltså, vissa perioder så går det ner lite och sen så går det upp. Men vi har alltid liksom några traditionsenliga, ständigt årligen återkommande saker som gör att vi ses och vi håller kontakten kontinuerligt varje dag i våran grupp på WhatsApp. Och liksom alla, sen är inte alla liksom lika bra kompisar med alla inom gänget. Men det är verkligen liksom... Det är mina kompisar. Jag spelar väldigt, väldigt mycket golf. Så att jag har också ett golf.
Gjorde.
Nej.
Nej, men när jag blev barn då?
Jag har ändå gått topp. gott hopp om att jag ska kunna upprätthålla kanske inte lika frekvent golfspelande som senaste åren, men det har jag ändå varit tydlig med, för jag tror att alltså så här, man måste ju fortfarande liksom leva, man måste fortfarande få göra saker som stimulerar en och man mår bra av, och är det någonting jag kommer kommande år prioritera den liksom fritid jag har, så kommer det vara golf, för att jag älskar att spela golf. Så att jag har också parallellt med mina liksom barndomskompisar, mitt kompisgäng, så har jag ett väldigt, väldigt tajt golfgäng. Och vi är 12 killar där också.
Otroligt.
Ja, ja men, och vi ses ju oftare liksom. I och med att alla spelar så mycket golf liksom. Än mitt barndomsgäng. Men de kompenserar med att vi har känt varandra sen vi var liksom 12-13 år.
Just det.
Så vi vet vart vi har varandra och sådär. Så att jag är väldigt liksom socialt lyckligt lottad som får ha två så fina gäng. Och det glädjer mig enormt också. Eller glädjer mig enormt. Jag vet inte riktigt varför jag la sån jävla värdering i det. Men jag tycker att det är skönt. Och jag...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag hade inte velat ha det på något annat sätt, och jag har aldrig sökt mig ditåt heller att umgås speciellt mycket med folk i den här branschen. Jag tycker att det är väldigt befriande och bekvämt att så här, utanför jobbet, då umgås jag med mina kompisar. Mina riktiga, inom citationstecken, vänner.
Ja, men det respekterar jag verkligen. Men har du utrymme för en till, hypotetiskt? Eller är du nöjd där?
Nej, men det, alltså, jag tror att när det kommer till relationer, då tror jag att man ska passa sig för att låsa sig. Både in och ut. Relationer, de behöver bådas. De kan inte bara liksom ligga där. Så att det finns säkert plats. Absolut.
Kommer inte bli golfgänget. Men, och inte bara golfgänget. Någon plats kanske jag hittar. Vi får se.
Vi får se. Men jag gillar dig.
Ömsesidigt.
Det måste jag säga.
Ja.
Jag tycker att det har varit en av fotbollsmedias liksom bästa satsningar, Fotbollsmorgon. Och då har jag har från mitt håll imponerats av de olika liksom kryddorna som hittat ner i skåpet. Att det inte bara är liksom strömlinjeformat från en viss del av fotbollsbevakningen. Och där tycker jag att du har hittat, jag uppskattar dig väldigt mycket där.
Tack snälla. Jag kan inte ta komplimanger, men nu ska vi ta och dra igång den här...
Jag är också oerhört dålig på att ta komplimanger.
Ja, vad skönt. Ja.
Har vi vår första gemensamma vänskapsnämnare.
Du är tredje gäng.
Kanske det vi hänger upp vår vänskap på. Vi ger varandra komplimanger och är dåliga på att ta emot dem.
Det är värdelös kväll. Nej. Ja. Pass på, här kommer en jingel. Gusten, jag har alltid lena fötter. Vad har du haft kroppslig tur med?
Jag har, tycker jag, haft tur med en bra kroppsbehåring För jag tycker det är snyggt med kroppsbehåring. Mm. Men bara på vissa ställen. Mm. Jag har liksom ett kolsvart, riktigt hårigt bröst. Mm. Men inte ett fjun på ryggen.
Ja, ja. Mm.
Och det känner jag liksom är så här... Jackpot. Jackpot. Ja, men så här, nu lider jag av någon alopecia-historia.
Är det nu då?
Det är den här hudsjukdomen som...
Fläckarna?
Fläckarna. Ah. Fler och fler män... senast Charlie i Robinson.
Ja, just det. Mm.
Tydligt fall av alopecia. Mm. Den är tydligen kronisk, men de här fläckarna flyttar ju runt. Otroligt frustrerande.
Va?
Ja, så att en dag vaknar du bara och så ser du själv i spegeln och bara, vad fan? Då har du fått liksom, då har den där fem kronan flyttat sig. Och så har det här vuxit ut. Men så dyker den upp någon annanstans.
Men täppt fem kronan igen?
Ja, ish, den storleken liksom. Ja, det är mycket, mycket märkligt. Och det här får man ju av liksom stress, alternativt depression, alternativt båda delarna.
Ja.
Och det här dök ju upp för mig hösten 2016. Alltså bara några månader efter jag hade fått sparken från Discovery. Så det finns liksom en logik i att jag utvecklade då alopecia.
Just det.
Men utöver det så är jag så här, nöjd med skägget. Ja. Bra skägg. Mm. Men jag har inte håriga armar.
Nej.
Eller håriga ben. Utan jag har liksom... Ja, så det
är... Jag är också nöjd med min, men vi har helt olika kroppsspår. Men just det här, jag har inte så mycket skägg man behöver ta bort.
Nej.
Många har ju, som du säger, ryggen och axlar och sånt där måste ju vara jättebökigt.
Ja, 2017 så verkar du ha inte riktigt haft samma insikt. Då var det en del som skulle bort.
Skulle behöva en alopeci på ett huvud ungefär.
Exakt.
Berätta om första gången du såg något traumatiserande på tv.
Jag har något vagt minne av att det var jävligt obehagligt att följa Estonia.
Mm.
Och nu är ju Estonia högaktuellt igen. Mm. Det känns som att Estonia har fått en jävla revival de senaste åren. Mm. I och med den här dokumentären och hålet på sidan. Kan för övrigt inte tänka på det utan att tänka på att den här dokumentären som kom i fem delar följde jag liksom slaviskt med min tjej de fyra första delarna. Och sen av någon anledning så kom det sig så att hon då liksom inte såg det femte avsnittet där det då skulle avslöjas om det var ett hål i sidan eller inte. Men hon såg inte sista avsnittet utan hon gick bara vidare med livet. Utan liksom payoffen, var det ett hål eller inte? Och det har jag alltid använt som liksom den tydligaste markören i vad som skiljer oss åt som personer. Alltså för mig är det helt världsfrånvänt hur man kan vara lagd som person. Att så här, jag investerar 4 timmar av mitt liv till den här dokumentären. Jag tycker att det är väldigt spännande, jag tycker att det är väldigt bra. Och allt handlar om en fråga. Nu kommer sista avsnittet, nu ska vi få svaret. Jag ser inte det avsnittet och jag går vidare med livet. Det är liksom, det är verkligen motsatsen till min egen person.
Det är fint att Baloo och Bagheera kan mötas ändå. Att det inte hänger på olikheterna utan man ändå kan uppskatta.
Så är det väl. Och det är väl, alltså det ligger väl jävligt mycket i att opposite attracts, liksom den grejen. Men dels så var ju aktuellt då, nu rullar det någon ny dramaserie, Estonia och sådär. Och alltså, det är ju först nu i vuxen ålder som man har förstått alltså hur många som dog.
Ja.
Och det är ju helt, det är helt rubbat hur många som dog sett till hur mycket uppmärksamhet andra tragiska händelser fått där dödssiffran kanske varit, ja men hur många dog i diskoteksbranden? Ja. 69. Mm. Och
Stureplansmorden.
Ja men Lasermannen. Mm. En dog. Mm. 11 blev skadade. Mm. Och sen så står det 864 pers, eller vad fan det var, som dog. Så att jag vill minnas att det var, för då var jag 5.
Mm.
Hade fyllt 5. Och sen så minns jag ju, jag har lite vaga bilder av när Romario gör mål mot Sverige i VM94 i semifinalen.
Ja.
Mm. Men jag kommer ihåg, alltså verkligen inte mer än liksom ögonblicksbilder här och där. Men just när vi förlorade semifinalen, då var det ändå så här, jag vet inte, traumatiserande kanske. Men det var inte lika uppåt som efter kvartsfinalen.
Jag tänker också, i den åldern så påverkar man så mycket av de andra som kollar på tv.
Ja.
Jag tänker om ett rum dör, oavsett om det beror på Estonia eller om det beror på Romario, så slungas man sin barn med det, antar jag.
Och det var väl just det med Estonia, att det var så här... Nej, det var... Jag kommer ihåg att det var morsan och farsan, det var jävligt, med all rätt, jävligt dämpat.
Mm. 800, så att, då, är det upp, då måste det så här, alla känner någon som känner någon.
Ja, ja. Mm. Och alltså, det var ju, tror jag, väldigt många som också hade så här, jag skulle varit där, mm. eller jag, ja, nej.
Läbbigt.
Mm.
Vilken är världens sämsta låt?
Man kan ju välja så många olika spår här liksom.
Mm.
Man ska ta någon som framförs av någon eller några bara för att man liksom inte gillar dem.
Mm.
Men om man ska vara ärlig så är det så här, ja, en hit är en hit.
Mm.
Svårt att förneka liksom, låtar som kommer till topplistan.
Ja.
Jag lyssnar väldigt mycket på hiphop.
Mm.
Och präglades väldigt mycket av liksom 90-tals hiphopen. Och tycker att hiphop blivit sämre och sämre för varje år som gått.
Mm. Liksom.
Och nu är det är helt fruktansvärt.
Ja.
Alltså det är helt fruktansvärt ibland. Jag säger någon Drake-låt då.
Ja.
God's Plan. Jag måste vara den enda i världen som labelar det som världens sämsta låt. Miljard streams på Spotify. Älskad av miljoner. Men den får liksom representera vart hiphopen hamnat.
Mm.
Så att det får bli liksom något slags slagträ.
Jag tror inte någon här har svarat någon låt som har 600 streams. Det är lite svårt att hitta.
Ja, nej, så är det ju. Absolut.
Men, jag är helt, men vad tycker du om svensk hiphop nu?
Samma sak där. Alltså, jag älskar svensk hiphop.
Mm.
Men det som rullar ut från orten nu.
Mm.
Med liksom, men det totalt melodibefriade, trap-liknande, bara liksom... allt är någon form av liksom, man sätter ett ord på gängkriminaliteten.
Mm.
Det är oerhört dyster. Och det är, så här, det är med noll politisk liksom inblandning.
Ja.
Utan bara så här, rent musikaliskt så är det skit.
Mm.
Tycker jag. Alltså jag tycker att det är sån tragisk spillra av det liksom organismen,
ja,
gör.
Mm.
Nu är organismen fortfarande högaktuell,
ja,
och jag älskar honom. Men det är olika delar av den svenska hiphopen.
Ja, jag håller med. Kändaste släkting?
Vet du vad jag fick höra?
Mm.
För bara någon vecka sedan. Att mitt barn, min dotter, kommer... att bli avlägsen släkting med Julia Frändfors.
Okej.
Okay. Hon föder väl när som helst.
Yeah.
Har jag förstått.
Mm.
Ett barn som då har en pappa.
Just det.
Som på ett avlägset sätt är släkt med mig på min mammas sida.
Ja.
Så att jag är liksom inte släkt med Julia Frändfors.
Nej.
Men skulle vi rita upp släktträdet. Så är vi liksom släktmässigt connectade. Och våra barn är extremt då avlägsna släktingar.
Men vadå? Hur kan ditt barn vara mer släkt än du? Det går ju inte.
Jo, för mitt barn kommer ju då ha blod,
ja,
med pappans blod. Du har ju liksom, har du en, din mamma eller pappa har ett syskon.
Mm.
Eller, ja, den personen, om den gifter sig med någon,
mm,
så är ju inte ni liksom blod, bara för att de gifter sig.
Nej, nej. Men ditt barns blod,
mm,
alltså, det kommer från dig då.
Och mitt din... barns blod kommer ju i rakt uppåtstigande led,
mm,
kunna sammanstråla med Julia Frändfors barns blod,
mm,
eftersom det barnets blod har blod från farsan som är från mitt släktträd. Så om de... Men det stan, Julias liksom förfäder,
mm,
är ju inte liksom en del av det släktträdet.
Nej. Nej, men det vet jag.
Det känns
jag.
Som att du fortfarande inte förstår.
Nej, men jag fattar inte hur ditt barn är väl inte mer släkt med Julia Frändfors barn än vad du är släkt med Julia Frändfors barn. Det måste vi väl ändå enas om.
Men jag och Julia Frändfors, vi delar ju ingenting. Vi delar inte blod, vi delar inte liksom förfäder, vi delar ingenting.
Det känner jag till.
Men Julia Frändfors kommande barn,
ja,
och mitt barn,
ja,
delar De delar däremot.
Nu släpper vi Julia Frenfors. Jag ska prata bara om hennes barn. Vi kan, ja, vi säger barnet bara.
Ja. Det är barnets pappa.
Ja, men skit i det.
Nej.
Jag vet.
Det är pappan
jag vet det.
Som är intressant.
Jag vet det, men barnet är väl fortfarande lika mycket släkt med dig som med ditt barn.
Ja, men ja,
bara så jag vet.
Okej, okay, så att svaret på min fråga är Julia Frenfors kommande barn.
Jag fattar inte varför ditt barn skulle komma in. Jag fattar inte att du ska leka.
Nej.
Nej.
Jag sa att jag fick höra att mitt barn kommer.
Men det var inte via din fru ju. Tjej.
Nej.
Nej, det här går.
Men alltså, men den avgörande skillnaden, distinktionen är ju att mitt barn delar ju blod med Julia Frändfors barn.
Ja.
Jag och Julia Frändfors delar ju inte blod.
Nu vet jag att jag har rätt. Jag vet det. Jag menar bara att du... Helvete vad rörigt. När var du med i tv första gången?
Jag var med i tv första gången när BP träningsspelade mot Degerfors på Stadshagen.
Ja.
Kan ha varit 93 eller något.
Ja.
Jag var 4 år och väldigt engagerad i då hur det gick i den här träningsmatchen. Mm. Och av någon outgrundlig anledning så hade liksom SVT Sporten ett team på plats. Fråga mig inte varför.
Nej.
Men jag flimrade förbi i då Sportnytt-inslaget senare samma kväll. Och det var typ en reporterröst som sa någonting i stil med trots minusgraderna och den svala inramningen så fanns det de som brydde sig. Och så stod jag och hoppade och var helt vild för att BP hade gjort mål mot Degerfors.
Vilken fin tv-start. Och det kommer ju användas i din runa sen.
Nej.
Tror du inte det?
Absolut inte.
Hitta?
Inte. Allt går väl att hitta.
Ja.
Men det där är nog längst ner i lådorna av vad som går att hitta, tror jag.
Kanske det. Men jag tänker, Tibbling var ju, han var ju så här uppvärmningstrixare för BP.
Mm, just det.
Och trixade med chippen och sånt där.
Ja.
Det där är ju, det är ju enormt gulligt. Men då kanske man måste vara spelare, men det är bäst om man är spelare.
Ja, sen tycker jag, det är sällan gulligt när någon är riktigt bra.
Var du bra på att fira?
Nej, men alltså, det är ju bara, här blir en 4-åring väldigt glad.
Ja.
Ett litet barn som är sjukt skillad på att trixa med en boll.
Ja.
Inte gulligt. Jag blir nästan lite mer liksom så här. Mm. Ja.
Lite Joe Jackson-vibbar.
Alltså, någonstans i bakgrunden ligger ju en orosanmälan och liksom guppar.
Ja.
När en 8-åring kan göra saker med en boll som liksom riktigt bra fotbollsspelare inte kan.
Ja, nej, jag håller med dig. Men det var någonting med hans, han har ju väldigt gulligt huvud. Jag tror det spelade in också, det var Tibbling just.
Okej, okay, ja.
Coolaste följare?
Ingen aning, faktiskt. Jag lägger oerhört lite vikt vid sociala medier.
Mm.
Jag tog bort min Facebook 2010.
Mm.
Och jag vet att den inte går att ta bort. Men jag liksom...
Ja, nej.
Alltså, det säger ju... Alltså, de skriver att ta bort ditt konto. Men det är ju bara logga in. Så är allt kvar.
Det är brännmärkt liksom.
Ah, ja. Jag har... jag vet inte. 200 liksom... följare på Instagram på mitt privata konto som jag vet vilka det är.
Mm.
Alla som inte vet vilka det är, de får inte följa mig.
Nej.
Och Twitter använder jag enkom för att läsa om och twittra om fotboll.
Mm.
Så att jag vet, jag, det finns väl jättemånga alltså högaktade i dels den mediala branschen.
Mm.
Och säkert också en hel del spelare som följer mig.
Just det.
Det utgår jag ifrån.
Men vi breddar
eftersom jag har den roll jag har.
Exakt.
Och jag har ganska många följare. Men jag kan inte liksom... Jag kan inte säga...
Men om vi breddar till som gillar det du gör. Eller den du är. Vad du vet.
Nej, men så, jag vet.
Har du koll på vart, om Zlatans tumme pekar upp eller ner?
Nej. Det vet jag faktiskt inte.
Nej.
Det sägs ju att han har liksom stenkoll.
Mm.
Jag har svårt att tro det.
Mm.
Alltså du måste lägga ner sån jävla...
DN-koll, ja.
Ja, men ryktet har ju alltid varit att liksom... Du kan inte ta heder och ära av Zlatan.
Nej.
I liksom en podd.
Nej.
Eller en webb-tv-sändning. Utan att det når honom. Och sen så har han liksom det uppskrivet någonstans. Men jag känner att det kan inte stämma. Alltså. Du måste, det krävs en jävla resursapparat.
Men det krävs väl en anställd?
Ja, du tänker på en sån här all ears, ja. Eller vad heter det?
Ja, eller någon sån...
Kanske, jag vet inte. Jag tänker bara att så här, Zlatan är så jävla top of mind. Ja. Och han har varit det jämnt och ständigt under liksom hela den här mediala eran, tidsåldern. Och det ploppar upp en ny fotbollspodd
nu.
Varannan dag.
Ja.
Det är liksom, det är konstant. I synnerhet också via sociala medier och allt vad det innebär. Så att, jag vet inte. Men... vi har ju alltid varit liksom fotbollsmässigt jävligt pro Zlatan.
Mm.
Och det har jag alltid varit.
Mm.
Sen så har jag haft det ena och det andra att säga om liksom vad han håller på med utanför. I synnerhet med liksom sociala medier och utspelen gentemot landslagen när han inte var med och sådär. Han har ju haft några andra mediala liksom klavertramp där jag bara liksom känner att nej, tyst. Bara.
Tänk om det var Albin Ekdal som var Zlatan.
Ja.
Alltså, han hade ju aldrig tagit de där besluten.
Nej, absolut inte. Sen så har ju liksom alla Zlatans har ju också lyft Albin. Han har ju blivit upphöjd till en stor tänkare.
Ja, så är. Ja, men
för
gud,
att liksom alla andra är på sån bedrövligt låg nivå. Jag kommer ihåg när Trump vann det amerikanska presidentvalet. Ja. Det var ju samma, då var det någon landslagssamling. Och... ja, då ska ju såklart någon liksom, skicka ut en enkätfrågan. Och Albin säger, men jag hade väl hoppats på en president som snarare vill bygga broar än att bygga murar.
Liksom,
välfunnet.
Mm.
Men det var ju liksom så här, åh herregud, han är, det är vår... Martin Luther King.
Jag omformulerar mig. Om gullhuvudet Tibbling hade varit Zlatan, då hade det inte heller hänt.
Nej.
Det behöver ju inte vara någon som är upphöjd.
Nej, så är det. Jag vet inte. Olof Lund följer väl mig.
Mm. Bra, håller med. Bra svar. Vad skäms du för att du konsumerar?
Nej, men egentligen ingenting, tror jag. Jag tittar på extremt mycket tv.
Mm.
Jag är liksom en stolt konsument av Robinson och Farmen. Och jag kan åka med vissa Bachelor-säsonger. Och då blir det ju givetvis tjejen avslöjar allt.
Jaja.
Liksom feature.
Mm. Han får tid.
Nej, men jag har väldigt mycket tid. Framförallt så är jag väldigt liksom rastlös. Så jag fyller liksom alla jag fyller alla hål med ett program på Play.
Mm.
Eftersom allt är så jävla lättillgängligt via streamingtjänsterna.
Mm.
Senast igår så hängde jag med liksom i Hela Sverige bakar.
Mm. Bra.
Stolt är jag med där på resan.
Hon dog, va? Tanten?
Ja, det gjorde han, va?
Mm.
Så hon är ju inte med i den här säsongen, nej. Men i avsnittet jag såg igår, då bakades det babka. Då är man liksom, ja. Jaha, du är den babkan. Och så tänker man, hoppas... Nu ska jag haft ett namn här. Parisa.
Mm.
Jag hejar på Parisa i Hela Sverige bakar. Stolt.
Hoppas babkan sitter.
Ja.
Jag har inte hört babka förut. När var du full för sången?
Riktigt full var jag första gången som sen 14-åring.
Mm.
Då var det ett EM 2004 i Portugal. Jag hade förmånen att få vara på plats. Farsan tog med mig på en lite så här pick-me-up-resa efter att jag hade brutit ryggen.
Ja.
Och min farsa är fotbolls-Sveriges minst kända person sett till hur kreddig telefonboken är och hur liksom bra kontaktnät han har.
Mm.
För nu slår det mig att jag inte är med i en fotbollspodd.
Mm.
Och att det finns lyssnare som hör det här, som inte liksom är bevandrade i det fotbollsmässiga.
Ja.
Och då är det ju så att Brommapojkarna är ju, alltså, det de förlorar i sportslig kvalitet och tävlingskonkurrens gentemot Hammarby, AIK och Djurgården, har de liksom vunnit i plantskola, akademier och liksom uppburen position rent ungdomsmässigt.
Mm.
Så det är extremt många uppburna spelare och ledare framförallt som liksom har en vända i Brommapojkarna, minst.
Halva landslaget nu ju.
Halva landslaget nu, och så har det ju egentligen sett ut jämnt. Mm. Kanske inte så här många spelare, men ser du till liksom tränare som har haft stora, tunga uppdrag i Sverige.
Mm.
Spelare på 80-talet, 90-talet som sen har gått vidare och blivit större spelare någon annanstans. Extremt många har en bakgrund i BP. Och min farsa var liksom en konstant i BP från mitten på 70-talet till 90.
Vad gjorde han då?
Nej, men han var lagkapten i BP i hela 80-talet. Så liksom alla som har den bakgrunden i BP är mer eller mindre god vän med min farsa. Och däribland då Tommy Söderberg och min farsa är som ler och långhalm. Mm. Och då 2004 så var det Tommy Söderberg förbundskapten för Sverige. Så att han drog några trådar där. Så vi hade ju liksom kanonbiljetter och boende. Och då var det liksom, vi åkte med då på Friends and Families-grejen.
Jävlar. Mm.
Så att då var jag med Filip Ljungberg, Fredriks yngre bror.
Mm.
Tommys två döttrar som är liksom familjevänner och några liksom syskon och polare till landslaget ytterligare. Och då var det ju liksom, nu så festas det här.
Mm.
Så då var det bara att åka med. Så jag drack väldigt mycket. Och även det var så här,
the friends and family.
Mm. Ja, men kvällarna var liksom bara så här, allt är fritt och det var bra, bra restauranger, och det var ju liksom så här, på den nivån så är det inte så här, är han,
nej,
det var det han. Sen hade ju typ skägg. Så det var väl ingen som ifrågasatte min ålder så.
Och kunde föra bland vuxna, tänker jag också.
Ja, nej, men jag skulle fylla 15 månaden efter, så minns jag någon av de där kvällarna så drack jag så här 11 bärs. Jag var jättefull.
Ja.
Men då vet jag att en av Tommys döttrar sa då efter mig, alltså, du drack typ 11 öl. Du är 14 år gammal. Nej, men det var en skräckblandad förtjusning i rösten.
Kan den personen vill orosanmäla Tibbling för
ja,
kicka till 100?
Typ.
Har du varit i Rom med Alpin?
Nej. Jag har spenderat jättemånga lov och ledig tid i Ramundberget.
Mm.
Så till den milda grad att liksom när det började bli dags för att åka på såna här skolklassresor, då tog jag alltid alternativet som var hemmaplan.
Ja. Va? Inte hemma.
Nej, men alltså, det var ju ofta så här, nu får man välja, antingen så åker man med till Romme eller vad heter det, Kungsberget. Mm. Eller om man inte kan så blir det skridskor på Spånga IP.
Mm.
Då tog jag skridskorna för att jag orkade inte sitta och pumpa en buss, åka 6 åk i någon deppig slope och sen buss hem.
Jag fattar, jag det. Nu är det Patreon-frågorna, nu ska vi se vad lyssnarna har här. Daniel Melin undrar, vilken är din mest kontroversiella åsikt?
Jag känner lite lätt på att liksom legalisera narkotikan.
Mm.
För att, alltså, enbart, jag knarkar inte överhuvudtaget. Mm. Aldrig lockat mig. Men någonting måste ju hända.
Mm.
Någonting måste liksom radikalt förändras när det skjuts liksom ihjäl personer fan i mig var och varannan dag.
Mm.
Så att jag vet inte, det är nog säkert fler som i den här liksom hopplösheten känner att ja, vad fan, någonting nytt får vi testa. Men jag misstänker att det fortfarande är ganska en kontroversiell åsikt att tycka så här, ja, vi kanske bara ska låta liksom sälja kokain på liksom under, något så här systembolag fast för liksom partyknark.
Ja.
Jag vet inte.
Snarare än att skicka in militären i förorten.
Typ. Mm. Eller fortsätta låta dem knäppa ihjäl varandra på daglig basis.
Ja, just det. Det är lite lilla vägskälet där. Martin Ruben, du får nämna ryggfrakturen då, men vilken är din närmaste nära döden ögonblick?
Jag vet fan alltså. Jag fick sladd någon gång med bilen och kände att så här, nu, den här är helt utom kontroll. Mm. Det var glashalt. Nu kanske inte det hade slutat med döden, men det var nära ögat.
Mm.
Så kan jag säga. Men alltså, vilket otroligt tråkigt svar.
Då har du levererat på andra.
Ja. Nej, men det var väl ganska nära en stroke här för några minuter sedan när jag skulle försöka reda ut huruvida jag och Julia Frändfors inte är släkt.
För att inte tala om den halva lussebullen på kväva dig.
Verkligen. Det här, peppar, peppar.
Tack för idag.
Tack själv, min nya vän.
Kompisar.
Nu jävlar är vi kompisar. Nu ska vi ge varandra komplimanger och göra släktträd hela vintern.
Vill du göra reklam för något? Eller tipsa om något?
Nej. Var snälla mot varandra.
Mm.
Det är mitt tips. Det kan man inte vara för mycket.
Konsensus. Här kommer en bra hiphop-låt.
God's plan. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't, yeah. I feel good sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, nice. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.